This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I veckans podd försöker Gabriel få en gurka att bli en kaktus.
Tobias besöker Magdalena Forsberg på Höga Kusten.
Vi hyllar Sofia Wistam och hennes dotter Cindys mod i Sommarpratarna.
Och vi förfasas över Kullbergska sjukhuset i Katrineholms ignorans.
Nu kör vi.
I sängen, Tobias och Gabriel.
Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Tobias.
Det är jag som är Gabriel.
I veckan så la jag ut ett inlägg på Instagram där jag pratade om mitt och Måns Zelmerlöws första möte 2006. Vi var med i Let's Dance, bägge två. Och då pratade jag också om att hon dansade med Maria Bild och jag dansade med Arja Saijonmaa. Och då fick jag ett meddelande, ett litet kommentar efteråt från Jessica Almer som berättade en anekdot, en kort anekdot här. Och då sa hon så här: när du tävlade med Arja så var mitt barn 5 år. Vi tittade varje fredag i några veckor. Till slut frågade mitt barn mig: men varför är de så arga på Tobias hela tiden?
Åh, fint ändå.
Ja, men det är inte så lätt. Det är inte så lätt det där.
Det är inte så lätt att förstå det. Det måste vara jobbigt att ha ett namn som är arga. Alltså, det måste vara hemskt. Det är ju ett straff.
Ja.
Vem döper sin unge till Arja?
Alltså, vad tänkte hennes föräldrar med där borta i Mickel i Östfinland? Jag fattar inte riktigt.
Nej, men alltså, tänk dig själv. Jag menar, alltså, grejen är så här att man brukar säga så här, det är den här secret, att man secretar någonting. Vad heter den? Law of attraction.
The law, precis. Ja, precis.
Ja. Om du då sätter ditt barn med namnet Arja, det är ju inte liksom, det är ingen bra start på livet.
Nej, men jag tänker också att de som döps sina barn till Fanny liksom. Alltså det är, alltså det ja. man måste väl kunna lite engelska, förstå att det här kommer bli ett problem liksom, i framtiden. Stackars Fanny.
Fast kommer det är i alla fall någonting positivt.
Ah, både ja och nej alltså, på sätt.
I alla fall något glatt.
Nej, men Fanny menar.
Men det är mycket
jag. Jag Fanny menar ju. Det blir Fanny på engelska.
Ja, för det stavas ju inte Fanny.
Nej.
Just det, vad dumme. Det är med ett A såklart.
Jag vet inte, alltså det är positivt, jag vet inte.
Det stavas ju inte Funny. Nej, jag fattar. Det är sant.
Jag menar, och även att det är lite konstigt också att även Dick, att det är ett namn som jag såg.
Ja, nej, det är ju väldigt konstigt.
Jag förstår inte att det kan, alltså, att många människor väljer att döpa sina barn till Dick. Nu det är som ett namn för det manliga könsorganet på engelska i alla fall.
Mm.
Eller?
De kanske tycker om det manliga könsorganet väldigt mycket. Det kan man ju inte klandra någon för.
Verkligen inte. Man är väldigt glad ibland för att det finns så många människor som heter Dick just.
Att det finns.
Ja, verkligen. Jag hörde en historia om Arja som jag inte om den är sann eller inte. Men de sa att de hade ringt till hotell och hon skulle och göra en show på Åland. Och sen så hade hon ringt till hotellet och sa så här: hej, det är Arja Saijonmaa. Jag ska bo på ett hotell ikväll. Och så hade de sagt så här: nej, det går inte dessvärre. Det är fullt här. Jag tror inte du hörde vad jag sa. Det är Arja Saijonmaa som ringer. Det är väldigt roligt.
Men det är ju skönt ändå att man har lite självförtroende.
Ja, det är underbart. Ja, men du, är dags att gå på Hänt i veckan kanske?
Yes.
Hänt i veckan, hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan.
Ja du Tobias, Dejan har fått ett brev i veckan.
Jaha, får han inte bo kvar i Sverige längre?
Nej, nu får han inte bo kvar. Nej, det är faktiskt ett litet lyckobrev. Jag ska läsa för dig så här. Så det, hej Dejan Bojanic. Jag erbjuder min vänskap och jag tror att du kommer att acceptera den med ett gott hjärta. Jag blev rörd när jag kontaktade dig och ser hur vi bäst kan hjälpa varandra. Jag heter David och jag är bankombud i Ghanas kommersiella bank.
Ja.
Jag tror det är Guds önskan att jag ska skriva till dig. Jag har en viktig affärsdiskussion som jag vill dela med mig av. Medborgaren i ditt land, Gabriel Bojanic, alltså han måste utgått då ifrån att vi var gifta.
Ja.
Medborgaren i ditt land, Gabriel Bojanic, hade en fast insättning i min bank till ett belopp av, håll i det nu, 15 miljarder dollar.
Jag älskar
det. Var ingen liten insättning jag har gjort. Nej. I Ghanas bank. Nej. Tyvärr så dog Gabriel 2014 i en bilolycka med 7 andra fordon. Och jag vet nu, skriver den här gubben då, att vi måste göra någonting åt det här. Och det är bättre att vi ber om pengar snarare än att låta bankens direktörer ta dem. Och så säger han så här. För bankdirektörerna, de är redan rika. Men, och jag är inte girig. Jag är inte girig sen. Så jag föreslår att vi delar det här 50-50.
Ja.
15 miljarder dollar 50-50.
Ja, men det är bra. Det är, ändå, alltså, det är jättemycket pengar. Alltså, det kommer att klara sig ganska bra på.
Det var väl ändå snällt.
Väldigt generöst.
Det var väl ändå snällt. Nej, jag tyckte att det här var så roligt. Kära hälsningar och Guds rika välsignelse från David i Ghana. Jag tyckte det var fantastiskt. När man skriver såna här brev då, alltså, det är ju väldigt svårt att få det trovärdigt när du skriver att någon har 15 miljarder dollar. Förstår du hur mycket pengar det är?
Men förstår du att det här är då uträknat? Att det finns ju då en liten procentuellt som en grupp människor som kommer att gå på det här. Och får man bara en person, ja, men att gå med på det och skicka in, så är det ganska... Du ska skicka in någon typ av den insats för att hjälpa honom för att få ut de här pengarna, antar jag. Eller vad går det ut på?
Ja, eller förmodligen ska han väl bara skicka sitt bankkontonummer så han kan sätta över den här då.
Ja.
Hälften av 15 miljoner dollar.
Alltså 15 miljarder dollar.
En liten transaktion till SCB.
Gud, alltså våran vet du, mitt bankombud kommer bli för jätteglad för att SCB får lite tillskott i bank. Det kommer hjälpa hela Sveriges statsskuld.
Hela BNP ökar.
Men grattis till Dejan, alltså Dejan och dig. Alltså ni får lite extra cash, ja, här i sommar och coronatider. Det är fantastiskt.
Ja, det är väldigt roligt också att det stod att han då meddelar att hans släkting då, Gabriel Bojanic, att han tyvärr har dött. Han dog 2014. Som att inte Dejan då hade kommit på det än.
Men tänk tillbaka nu, Gabriel, vad hände 2014 i ditt liv? Var det någon som gjorde att man, alltså, man kan tro att du dog? Alltså vad hände då? Var det ett bra eller ett dåligt år liksom?
Det var ju året innan jag träffade Dejan. Så att jag menar, att vi var gifta redan då är ju ganska högt osannolikt.
Mm. Men det kan ju också vara att någon sån här, ingen vet ju, han kan ha haft en annan Gabriel Bojanic i Serbien.
Oh my god. Tänk om det här är sant och han får massa pengar som... Nej, shit alltså, då kan vi köpa en till lägenhet i Palma. Kan vi ha varsin lägenhet här?
Gud vad skönt att slippa gå på varandra på tån hela tiden, det är jätteskönt.
Exakt, det är jättebra.
Ja. Har du varit på middag ikväll?
Ja, det har jag. Det var så kul förstår du, för att igår morse när jag vaknade så hade jag ett meddelande på min mobil där det står så här: hej, jag är på väg till Palma, ska vi hänga? Kram, Thomas Lennberg, min gamla goda vän. Och jag blev ju skitglad såklart. Så han kom hit och överraskade. Han skulle ut och segla egentligen. Men sen så blev det, jag vet inte om det var dåligt väder i Sverige eller vad det var, så han bestämde sig för att ställa in det. Och så bokade han bara en biljett i Palma och så åkte han hit. Så vi har hängt sen dess helt enkelt. Vad
mysigt.
Vi har haft så himla roligt.
Jag har inte sett Thomas Lennberg på typ 10 år, kan jag säga. Alltså, det är helt otroligt. Alltså, jag har...
Ja, han hälsade till dig.
Ja, han har figurerat sporadiskt på sociala medier, men jag har inte sett röken av honom. Vi umgicks ganska mycket för 10 år sedan.
Väldigt, väldigt mycket. Han var med mig i Miami och liksom vi var ofta firade midsommar ihop alltid och sådär. Jättehärlig kille. Så det är roligt att få catcha upp lite så här saker som man inte har pratat om på länge. Mm. Vad har du gjort? Var är du någonstans?
Jag är just nu i Sandviken. Jag har den här veckan rört mig upp mot Höga Kusten. Jag, egentligen skulle vi upp till Höga Kusten och tillsammans med Magdalena Forsberg och Kristin Kaspersen och Martina Haag och Kalle Sterner skulle vi ha seglat en regatta. Alltså en regattatärm skulle vi ha seglat egentligen här helgen.
Men, segla upp till Höga Kusten?
Nej, vi skulle ha åkt upp hit och så varit haft en båt där uppe som vi skulle ha tävlat med. Kalle är ju seglare och liksom, han är skeppare så han kan ju segla på riktigt. Och då skulle vi andra bara följa med i den årliga regattan som går uppe på Ulvön i på Höga Kusten. Men i och med att du kanske har hört att det kommit ett virus till världen som har gjort att det, en del
just
saker
det,
händer
det.
Inte. Ja. Så att vi fick göra om planerna och det blev ingen regatta. Men då så åkte jag och Jocke i alla fall upp till Magdalena Forsberg för att bara umgås.
Så åkte
upp i torsdags och då så började vi vår Höga Kusten helg med att prova någonting som jag aldrig har provat förut. Och det var att äta surströmming.
Ja, jag såg det på Instagram. Hur var det då?
Jag hade liksom stålsatt men tänkte nu ska jag ska tycka om det här. För jag tänker om att tänker bort den där alltså då den ruttna fisken eller den som har jästa fisken så är det ju massa gott i den här liksom den här surströmmingsklämman. Det är ju potatis tycker jag om. Det är ju då rödlök, älskar rödlök, västerbottenost, tomat.
Oj, det är gott.
Gräddfil, alltså och sånt här tunnbröd. Fantastiskt gott. Så är den här jästa, ruttna fisken då. Och då tänker jag, om jag verkligen säger att jag tycker om, så tänker jag att det blir så här som, egentligen här, som The Secret igen. Det här att liksom, The Laws of Attraction.
Ja,
kanske jag kommer att tycka om det. Så att jag tror jag var mer förberedd på det här än vad då min goda vän Joakim var. För han sa så här efteråt, så bara, jag har ju levt 42 år och det kommer nog gå 42 år igen innan jag äter surströmming en gång till. Så att det är ju en väldigt främd.
Han hade inte hört talas om att det kanske inte var så gott sådär första gången.
Jo, men jag tänker att han slogs nog av den här stanken som det ändå är. Alltså han mådde liksom psykiskt dåligt av den här stanken. Alltså det måste jag säga.
Fattar det. I don't blame him, jag fattar det. Men du vad var din uppfattning då? Du tyckte att det var okej, eller vad tyckte du?
Jag åt två stycken sådana här klämmer då. Den lätta varianten som är mycket ingredienser och lite fisk. Tänker jag så här. Det är ungefär som jag tänker sig en Janssons frestelse har jag ansjovis i. Men det, man kan ju välja om man har mycket lite ansjovis i. Jag tycker jag är kanske inte en sån här ansjoviskung liksom. Men jag tycker väldigt mycket om Janssons frestelse. Och speciellt om det bara är så här en hint av ansjovis. Tänk att det är samma sak här. Man måste liksom lära sig att äta surströmming. För att
A touch of surströmming,
alltså hur bra. Alltså det är så svårt det måste vara, kan jag säga. Men det var en otrolig upplevelse.
Älskat.
Ja, men det är kul att få prova någonting nytt som man inte har provat förut. Jag har drömt om den här dagen i hela mitt liv.
Oh wow, det var stort.
Ja men det är så här. Men förstår du, det finns ju en del saker som man hör om igen och igen och igen som man vill göra och som man kanske vill prova. Och sen alltså bara så kommer man provar liksom sex med en man eller man provar ha sex med sig själv. Men man liksom, så här, det kan ju också vara samma sak med som med surströmming, att man vill gärna veta, man vill inte dö nyfiken, menar jag. Det
är härliga jämförelser du gör. Att ha sex med en man eller äta surströmming, det är liksom.
Ja, men det är inte det samma. Eller kanske det är som att ha sex med en tjej. Det är lite samma. Det är kanske lätt mer likt.
Gud vad elakt.
Har du provat det?
Men jag har sex med en tjej.
Nej,
eller äta surströmming. Jag gjorde det någon gång när jag var väldigt liten, alltså typ så här 12 år tror jag att jag testade. Och jag bara kom ihåg att jag tyckte det var skitäckligt, så att det är ingenting, verkligen ingenting jag har haft någon längtan efter att göra. Men jag förstår inte den här grejen liksom. Om det nu egentligen, alltså det luktar ju skit, det vet vi alla. Mm. Varför ens en gång ska man göra det? Alltså jag menar, vad är det hos människan som, varför måste vi äta det?
Ja, jag vet inte.
Men det... Är man lite bättre än någon annan om man äter det här en gång om året? Liksom? Är det, visar man på något sätt att man är lite macho? Att man är... Jag förstår att man vill testa det någon gång i sitt liv, det fattar jag. Men att återkommande äta det?
Mm. För det första tror jag så här att det är dels att man är ju inte norrlänning om man inte tycker om surströmming. Så är det bara. Det är ju ett test på om du får vara kvar i Norrland överhuvudtaget. Om du tycker om surströmming så är det ju. Ja. Och sen tror jag också att en del tycker faktiskt på riktigt att det är gott. Alltså mina Magdas man, Henrik, han satt ju och mumsade på bara strömmingen så här och bara åt det som det var sill och potatis liksom.
Nej, jag fattar.
Ja, så det är ju väldigt
vi har ju alla olika smaklökar, så att det är ju, och där kan man ju leva på hoppet då, eftersom vi har ju diskuterat förut i podden att smaklökarna byts ut var sjunde år. Aha. Så att om 7 år så kanske du tycker att det är jättegott. Det vet man ju.
Ja, men jag tycker jag åt 2 sådana där klämmer. Jag tycker inte det var jag kunde inte till och med tycka att det var inte okej. Det var ju mest den där tuggorna när det var surströmming i som inte var så gott. Nej, men fint. Sen fortsätter vi ut med deras båt. Det är en väldigt båtig sommar för mig det här. Det är mycket båt hela tiden, vilket är väldigt, väldigt spännande. Jag känner att det här är någonting som växer på mig, måste jag säga. Jag tycker att det är jag känner mig mer och mer som en seaman. Jag tycker att det ska vara väldigt kul att utveckla det här. Och åka ännu mer båt. Kul. Jag tycker det är bra. Så vi åkte ut på öarna där på Höga kusten. Så otroligt vackert alltså. Alltså jag har ju bara upplevt östkusten då i Stockholms skärgård och sen så västkusten. Men det här var något helt annat, alltså med öar, med barrträd på, otroligt skiftande natur, med allting från så här västkust runda klipper till röda sandstränder och till så här med kullerstensstränder och riktiga sandstränder. Det var otroligt skiftande. Så det var
röda sandstränder, berätta, vad är det? Vad betyder röda sandstränder?
Du vet röd färgen.
Ja, det vet jag.
Men du vet att det finns ju en del, alltså, det finns ju röd sten, om du tänker det som Grand Canyon.
Ja, jag fattar, okej.
Okay. Fattar du? Och så blir det som det röda klippor. Och sen den klippan har då malts ner till sand. Och då blir det som en röd sandstrand. Är du med?
Det är lite ökenlandskap.
Ja, precis. Öken.
Sant.
Ja. Så att det var väldigt, väldigt, väldigt mysigt. Och det är ju, båtlivet är ju fantastiskt. Man träffar nya människor, är ju så här, de är så goa liksom, så goa med varandra i skärgården, tycker jag. Som alla barn kommer, så jag vet inte om det har med Magdalena att göra kanske, men hon blir så välkommen, alla blir så hjärtliga när man kommer in i hamnen, och så folk hjälper varandra och lägger till båten och man pratar med allt och alla och så här. Och det är ju skitmysigt verkligen.
Det är väldigt fint.
Mm,
ja, vad kul. Man kanske ska testa på båtlivet lite mer. Jag har inte riktigt utforskat. Jag har ju utforskat campinglivet, och jag vet ju, det finns ju en liten gemenskap där också.
Verkligen.
Men båtliv, ja.
Skulle inte du hyra båt till dig igen?
Jo, jag hade ju planerat det till hans födelsedag. Och jag har fått lite förslag nu här nere på Mallorca. Så vi får se vart vi landar i det. Men det var fasligt dyrt. Och sen så tycker alla att jag ska hyra med skeppare, alltså med någon sån här som kör. Mm. För att jag inte har kört så mycket båt själv. Men jag tänker bara, hur svårt kan det vara? Så att jag vet inte. Vi får se hur det blir med det där med båt.
Jag tror du ska hyra en skeppare, Gabriel. Jag tror inte du ska ut och köra båten själv.
Det tror inte det. Jag tycker om att köra. Jag tycker om att köra bil. Så jag tänker, hur svårt kan det vara att köra båt? Det kan inte vara svårt. Men du, jag har ju gjort så mycket roliga saker den här veckan. Jag har ju alltså då gått omkring här som en liten spansk gumma och fejat och fixat och planterat. Jag har alltså då gjort en hel plantering med kaktusar. Har du sett min kaktusplantering eller?
Nej, visa.
Har du sett på Instagram?
Nej.
Ska jag visa här, förstår jag, för dig. Titta här nu, Tobias, vad jag har gjort.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/comedy ad free. That's Amazon.com/comedy ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, men jag orkar inte vara snyggt. Alltså, det är långa, stora kaktusar. Ja, men jätteimponerad.
Ja.
Och så blir det att du har planterat dem själv är helt otroligt. Alltså, det trodde man ju aldrig.
Nej, men verkligen. Så här, för att grejen var den att jag hade då bestämt att jag måste ha lite mer växter här på terrassen. Och du vet, inte så mycket växter som lever i det här klimatet om man inte Nej. Är här så ofta. Så jag måste ha någonting som jag inte behöver vattna. Och då så var det någon som sa till mig då, kaktusar, det är det bästa. Och då tänkte jag så här, kaktusar, det känns väldigt så här 70-tal. Alltså, jag vet inte om jag vill ha det.
Är det så? Kaktusar 70-tal?
För mig är det det. Min storebror hade kaktusar när jag var liten, det kommer jag ihåg. Och jag var aldrig så förtjust i de där kaktusarna. Nej. Men i alla fall. Så då så hittade, då är det en kvinna som då skulle hjälpa mig med det här. Så jag beställde då en låda med kaktusar. Och så sa han, ja, vi kommer hem och levererar. Perfekt, perfekt. Så var jag på stranden när de skulle leverera. När jag kommer hem, då har de alltså inte då planterat och gjort den klar, utan då står det 5 stycken så här kaktusar som ser ut som gurkor typ. Mm. Och sen 7 påsar med sten och jord. Och sen skulle jag plantera själv.
Ja, det är bra.
Och det tog en och en halv timme för mig att göra det där.
Ja. Hade du någonting att göra de 90 minuterna? Var ju perfekt.
Ja, verkligen.
Gör det själv, kit.
Men jag var lite... Men visste du att kaktusar inte har liksom några rötter?
Det är klart de har rötter.
Nej, det här var bara som gurka. Om du tänker som en gurkor, såg de ut.
Fast då har du blivit grundlurad. Alltså klart fan, om du har några rötter, skulle de kunna växa annars om det inte finns några rötter på en planta.
Nej, men det kanske blir rötter av det sen då, på något sätt. För det här är bara som pinnar, liksom kaktuspinnar.
Det låter väldigt suspekt, Gabriel, måste jag säga. Det låter som att du blivit lurad igen. Det är samma som det här brevet från Ghana.
Ja, jag vet inte. Ja, vi får se hur länge det håller. Ja, i alla fall, jag tycker det ser fint ut i alla fall. Det är huvudsaken.
Alltså, det blev ju assnyggt. För att jag har placerat lite gurkor i en kruka, så ser det väldigt, väldigt snyggt ut, måste jag säga.
Mm, jag tycker också det. Så det har jag gjort, och sen har jag städat här och jag har försökt att laga provisoriskt det som går att laga. Nu är det klart och bestämt att jag ska få min stora renovering i september. Så då ska nya fönster, nya dörrar och hela golvet på terrassen ska göras om. Så att det inte sluttar till duschen, utan att det sluttar åt rätt håll så att vattnet rinner ner.
Ja, men ingen brunn, nej, ingen golvbrunn till vatten. Nej, det blir det inte, eller?
Nej, det skiter vi. Det bara rinner åt något håll. Så länge in i ett hörn
till grannen. Det är bra, det är bara, du bor högst upp.
Sen får
så
du dunsta bort.
Skitsamma om det. Du kan ha en sprayflaska som du bara pushar på lite så här, och väter dig själv när du ska duscha. Det spelar ingen roll, eller hur?
Exakt, precis så.
Inte okej. Okay. Det är jättekonstigt. Alltså, bara. Men, ja, men är du kommit i ordning nu? Det känns som att du är hemma igen och att allting är okej. Okay, liksom.
Absolut. Nej, men nu är det provisoriska lösningen. Nu kan jag öppna båda dörrarna. Det är väldigt skönt. Den andra gick inte att öppna förut, men det har de fixat nu.
Nej.
Så att det går liksom att... Ja. Nej, men det funkar att vara här nu i alla fall. Så, jag är väldigt glad för det, ska jag säga.
Du, Gabriel, har du hört några av sommarpraterna den här veckan?
Ja, jag har hört Sofia Wistam. Mm. Har du hört den?
Ja. Och jag är så stolt över våran goda vän Sofia Wistam. Alltså, så fruktansvärt bra hennes sommarprat var.
Mm.
Alltså, inte bara att det var så otroligt naken och generöst. Alltså, naket och generöst. Hon var inte naken, det vet jag inte, då kan man ju vara när hon spelat in det där. Men alltså, hon var extremt generös med sitt liv. Hon pratade om sin dotter och hennes narkolepsi, och sen så pappan och hennes minst sagt annorlunda uppväxt på den där ön i Stockholm. Men hon är ju så otroligt duktig att prata. Det var en otrolig historieberättare. Alltså, jag blev bara så fruktansvärt stolt över att få vara äran att kalla mig hennes vän.
Mm, jag håller med dig. Jag var väldigt bra. Alltså, jag grät så mycket. Och just också hela den här historien som hon berättade om Cindy då, som ju fick då narkolepsi efter att hon hade vaccinerat sig för svininfluensan. Och jag menar, jag har ju hängt med Cindy en del, och det är en sån otroligt härlig tjej. Så full av liv. Och så när man då får höra allt jobbigt som hon har gått igenom, och också de här första åren när varken Sofia eller Cindys pappa visste vad det var, och de var bara, och när hon somnade och liksom, du vet, sådär, och de bara, kom igen nu då, skärp dig liksom, och bara. Och det hände typ i 2 år innan de förstod vad det verkligen var som hade hänt. Och just bara kunna leva med det här varje dag. Det gör så ont i mig när man hör hur människor som har narkolepsi lever. Jag hade en kompis när jag var liten, och det här var ju alltså när jag var liten. Det här var ju liksom början på 80-talet, och han hade narkolepsi. Och du vet, efter jag hörde det här, och när också Sofia berättade om de här fruktansvärda mardrömmarna som man har när man har narkolepsi, att har man en vanlig mardröm så är det liksom upphöjt i 1000. Och jag tänker på honom då, min kompis som levde med det här och som somnade överallt. Och liksom, vi tänkte ju inte på det då, att det här var någonting som faktiskt var jobbigt för honom.
Nej.
Jag bara känner så här i efterhand att jag bara så här, jag önskar att jag hade funnits där mycket, mycket, mycket mer för honom än vad vi gjorde.
Hon säger då att det är som att leva med konstant jetlag och som en fuktig duk för ansiktet hela tiden, så att man bara lever typ av dimma. Det går inte att, och det är ju som konstant, det är ju ingenting som försvinner. Det här är som varenda minut, varenda timme, varje dag, år ut och år in. Livslångt är den här sjukdomen. Och hon kämpar på, och det är så fruktansvärt generöst att berätta om de här jobbiga grejerna, för det hjälper inte bara folk som har samma åkomma, det är också, hjälper ju andra människor att bli, man blir ju så stärkt av det själv, att bara, jag ska fan också klara min skit som jag går igenom, alltså varje hinder som kommer på i livet, man tvingar sig själv att gå vidare hela tiden. Jag var så stolt över Cindy också, att hon tillåter Sofia att berätta om det här, för det är inte heller självklart.
Nej, verkligen inte. Och som sagt, jag är så förvånad själv hur lite kunskap jag har om narkolepsi. Och det är verkligen, och jag tycker också det är konstigt att de inte har kommit längre vad det gäller forskning på det här. Visst är det ändå chockerande,
ja,
att man inte har kunnat liksom hitta ett botemedel för det.
Nej.
Jag tycker det är väldigt, väldigt konstigt. Men det är väl förmodligen väldigt komplicerat. Men jag tänker också på min kompis, för han förklarade alltid så här att han gick ju på jättestarka mediciner såklart för att hålla sig vaken på dagen. Och problemet blev ju då när han skulle sova på natten. Eftersom han gick på uppåt mediciner så fick han ju problem då att sova i långa stunder på natten, så att han sov i korta, korta, korta sekvenser hela tiden. Och du vet ju hur tokig man blir bara man inte får sova en natt ordentligt. Och tänk att ha så jämnt.
Ja. Och aldrig få komma ner i djupsömn överhuvudtaget, och aldrig få den här återhämtningen överhuvudtaget. Alltså det måste vara ett helvete. Det var precis som du säger, jag grät också jättemycket. Och jag tyckte också var så fruktansvärt fint hur man kände Sofias kärlek till familjen och till alla runt omkring henne. Tårarna bara rann. Jag låg på den här båten och bara, men det var så fruktansvärt fint. Alltså alltihopa. Och man tänker så här, man var så ambivalent för Sofias pappa, så jag tänkte, man, vad är det för tokig gubbe liksom? Men även där, hur hon med sån kärlek berättar om denna Leif liksom.
Berätta bara lite kort för våra lyssnare som inte har hört om honom. Han var ju väldigt speciell.
Ja, men alltså hon, först och främst, det som egentligen är det mest upprörelseväckande tycker jag nästan, det är att hon aldrig fick en kram av honom, men som att, och när de på morgonen, de hade så här brödmaskin hemma. Och hon råkade skära av sig 2 fingertoppar. Och så sa mamman så här, ja, men vi ska inte åka in och försöka sy på de här fingertopparna på Sofia i alla fall. Och då säger han, nej, jag har redan gett dem till katten. Så liksom, han matat katten med de fingertopparna. Och det är ju lite nästan liksom skrattretande, men, alltså, men det är så sjukt. Alltså, man tänker bara, och hon säger ju själv, han hade någon typ av Aspergers eller psykopatiska drag. Alltså...
Ja, och just den här kampen också då som barn att alltid försöka få sin förälders uppmärksamhet. Mm. Den blev ju väldigt tydlig för henne, att hon försökte hela tiden att få hans uppmärksamhet fast han ignorerade den. När hon grät, då skrattade han bara liksom typ. Men ändå så fanns det ett band som var så starkt emellan dem. Och det var väldigt, jag lärde mig så mycket av det här sommarpratet, måste jag säga.
Ja, men alltså, att man på något sätt, som då Sofia har gjort, hittar alltid det bästa hos folk. För det hon sa som var hans stora starka sida var att han dömde ingen. Han såg alla alltså, för de var. Han såg ingen ras eller sexualitet. Eller, han hjälpte ju uteliggare. Han var psykolog och var uppsökande psykolog. Så att han gick och hjälpte hemlösa och såg ingen skillnad på människor överhuvudtaget. Då. Alltså, det är ju... Det är så fina sidor också. Så jag förstår att man väljer då som dotter att se de sidorna naturligtvis också. Men det måste bli så fruktansvärt ambivalent i beskrivningen av sin pappa.
Nej, det var väldigt, väldigt fint.
Nej, det var ett väldigt fint.
Väldigt fint. Min mamma fick åka in till sjukhuset i veckan för att hon hade fått en grej på benet. Och min största skräck har ju varit nu att de ska överhuvudtaget gå någon annanstans än att vara hemma under corona, eftersom både mamma och pappa är i riskgruppen. Men det här blev så pass liksom allvarligt på benet så hon var tvungen att åka in till sjukhuset. Och då sa jag till henne innan så här, okej, nu är du superförsiktig. Alltså, du vet, det är munskydd på, det är allting liksom. Så kommer hon då till akuten och sen så ringer hon på klockan där. För då hade de tydligen då en speciell ingång för dem som har corona och sen så ska alla andra gå in på en annan ingång.
Ja.
Och så fick hon då så svarar de så här, hej, hej, vad gör du här? Ja, jag har fått något problem med benet. Ja, okej, ja, men då släpper vi in dig. Och då frågar mamma så här, ska jag ta på munskydd? Och då säger personalen bara, nej, det behövs inte. Och sen så kommer hon in och väntar på sin tur och sitter där och väntar. Och så kommer hon in och så är det två sjuksköterskor som tar hand om henne. Och de börjar ta prover på henne, börjar ta hennes armar och liksom sticker och du vet allt som hon ska göra då. Och ingen använder munskydd. Sen kommer en doktor och undersöker hennes ben, också utan munskydd. Så att det var alltså minst tre personer som tog i min mamma. Det är ingen som har tagit i henne under de här månaderna överhuvudtaget när det har varit corona. Men då kom hon till ett sjukhus och ingen använder munskydd. Och det här är personal som jobbar där. Man har ju ingen aning om den där doktorn hade varit och träffat en coronapatient precis innan han kom till min mamma som snart fyller 80 år. Du vet, jag var så arg efter jag hörde det här. Jag var så fruktad. Jag skakade hela kroppen. Jag bara så här, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, skärp er. Det här är inte okej. Och om det är så här det går till på sjukhusen, oavsett vad man tycker om munskydd, om man tycker att det hjälper eller inte, någonting stoppar i alla fall upp. För att om någon sitter och sitter nära och pratar så är det i alla fall inte saliv som spottas i ansiktet när man använder munskydd. Nej. Så skärpning, Sverige! Vad är det vi håller på med? Kan man inte respektera att människor är äldre? Nej, jag var så arg alltså.
Och framför allt i vården. Jag menar, alltså, det är ju som... Jag fick ett väldigt, väldigt... Ja, väldigt talande SM eller mail häromdagen. Att jag inte hade flytväst på båten. Och det var helt sant. Det är klart att jag ska vara en förebild och ha flytväst på en båt när jag är där bara. Samma sak här. Läkare, vi måste vara goda förebilder allihopa. Speciellt när det kommer till sådana här saker. Klart som fan att läkare måste ha munskydd på ett sjukhus. Oavsett om man är knäläkare eller om man jobbar med corona. Självklart måste det vara så.
Helt sjukt. Jag menar, tänk dig så här, när du går till tandläkaren, när det inte är coronasäsong, utan en vanlig tandläkare har alltid munskydd.
Ja, men alltså självklart. Men
för att han sitter och håller på, han sitter över dig. Ja, men
vad kan det bero på?
Jag vet inte. Jag tycker det är så dumt. Det är så dumt.
Ja, men det är ju någonting som är så felvridet i det här samhället. Alltså, det är så obalans i den här corona, så det är ju faktiskt inte klokt. Vet du vad jag hörde här nu? Nu i Sundsvall så är det då, alltså, man får inte ha några utekonserter, och då man fick stänga Vimmerbyn och 50 personer i publiken. Och det är så, alltså, de får inte ens på fotbollsmatcher, när deras barn, Magdas barn, spelar fotboll, de är alltså 13 år, så får inte föräldrarna, som är ungefär 20 stycken, får inte stå inne på planen, liksom runt 20 föräldrar runt en plan, det blir ju stor en fotbollsplan, ja. Där får man inte stå överhuvudtaget, för det är för mycket coronarisk där bara inne. Men de tar in 1200 personer på deras utebassäng i Sundsvall.
Nej, men
du skojar. 1200 personer får komma in på deras utebad i Sundsvall, och 350 personer inne i äventyrsbadet.
Nej, men alltså,
ja, men hur kan det vara så jävla snedvridet? Det är ju helt sjukt. Alltså, vad är det för land vi lever i? Alltså, det måste finnas någon typ av centralorganisation som säger bara, det här måste vi bena i. Det kan inte vara så jävla orättvist. Inte bara för att det kommer att smittan kommer bli värre, men bara att vi blir, alltså, olika liksom, yrken, branscher behandlas så jävla olika.
Mm. Men alltså, de som bestämmer, hör de inte själva hur tokigt det här låter?
Jag fattar inte om de inte kan höra det, alltså. Och det måste ju finnas fel. Det kan inte bara vara Anders Tegnell som bestämmer allting. Då förstår jag att det kan bli fel ibland, alltså. Men det måste vara fler på den här folkhälsomyndigheten, eller hur? Det kan inte bara vara han.
Nej, det är så konstigt. Och är det inte det, så är det väl dags att rekrytera då. För är det något ställe som går bra, så är det väl i alla fall Folkhälsomyndigheten.
Ja, de lär ju ha
rekrytera lite nya folk. Jag skulle kunna gärna jobba lite extra där, och så kunna styra upp ett och annat för nöjesbranschen till exempel. Mm. Det här är sjukt. Men vet du vad som händer här nu då? As we speak. Nu är klockan 21 minuter över midnatt, natten till måndag. Nu har det blivit då munskyddstvång på hela ön. Så att så fort jag går ut så måste jag ha munskydd på mig. Jag behöver inte ha munskydd när jag är på stranden. Jag behöver inte ha munskydd om jag är ute och springer. Men om jag ska gå ut, till och med om jag ska gå ut på min privata terrass, så måste jag ha munskydd när det är 35 grader varmt ute.
Jag fattar inte. Vad är logiken i det? Jag förstår det om man är i en folkmassa. Men vad skulle hända när man går på den där esplanaden i Palma? Jag fattar inte vad grejen är. Det är så konstiga bestämmelser.
Det handlar om är att de vill... De tror att de ska tjäna pengar på det här. För de har satt en bötesgräns då. Eller de har satt ett pris. Om du inte har munskydd på dig så får du böta 100 euro.
Jag har hört
hur det var här under tiden som det var lockdown. De drog in så mycket pengar på människor som var ute. Så att det är nog en ny sån ride de ska göra nu.
Det är fantastiskt att det ska vara så. Man ska tjäna pengar och få in pengar till statskassan. Eller vad det kan vara, vet du var de går någonstans, de här pengarna.
Verkligen.
Det är ju, ska man inte försöka bara ha en lite mer sundare syn på det här och göra liksom logiska val som kommer hjälpa folk? Alltså, det är ju
man tycker att Kullbergska sjukhuset i Katrineholm skulle kanske då åka till Mallorca, och sen så skulle de mötas halva vägen, så att de började då använda munskydd i sjukvården, och de här kanske då skalade av några lager av gränser.
Ja, verkligen. Alltid ska vara pengar som styr över hela tiden. Det är idioti, alltså. Gud, vad pinsamt det är. En del näringar i Sverige går ju ganska bra dock. Det är inte så att alla branscher har missgynnats av detta. Som exempel klättringsnäringen då uppe i Höga Kusten. Vi skulle bestiga Skuleberget, jag, Magdalena och Jocke, och gå och klättra i berg. Och de har aldrig haft så mycket turism som det i år. Alltså, det var typ där, alltså,
är det 300, sant?
300 klättringar på en dag. Liksom, så här. Det var liksom rekordet har slagits med hästlängder. Alltså, det var så mycket vandrare som kommer upp och ska vara... Det är fullt. Alltså, det brukar vara så här en, två om dagen som går förbi deras hus där uppe. Det är så här 50 stycken som kommer förbi liksom, i stora klungor.
Men är det för att folk stannar i Sverige och semestrar i år, eller? Och de som hittar på nya saker att göra.
Alla ska ut i skog och mark liksom. Och det är ju Det har tydligen blivit mindre båtar i Höga kusten, skärgården. Alltså, men det är klart att finnarna inte kommer hit. Men det är mycket, mycket, mycket mer svenska båtar. Det finns ju inte en båt att få tag i hela Sverige, för alla köper båt i sommar. Så att det också där blir ju lite snedvridet. Det blir att bara, en del kan verkligen sko sig på den här pandemin verkligen. Så men det är bra för dem verkligen, naturligtvis. Så att, men det var ett kul.
Det är inte rättvist.
Nej. Men det var bra. Trevligt.
Tobias, ska vi gå på veckans lista?
Ja, men det är väl dags.
Veckans lista.
Ja, du, jag tänkte att vi skulle fortsätta lite på samma tema som förra veckan. Det här Norge-temat.
Mm. Just det.
Det blev väldigt lyckat förra veckan.
Ja, men det är alltid kul med Norge. Alltså, men vi älskar Norge. Du har ju bott i Norge, har jag hört, när du var lite yngre. Så att, inte om någon har missat det, som har lyssnat på det någon gång. Jag vet inte, vi tar det en gång till. Gabriel har alltså bott i Norge när han var yngre. Precis. Men du, det här är alltså då de bästa Norge-historierna. Och vi satt i bilen då på väg från Höga kusten till Sandviken idag, och jag bad Jocke att dra ett par riktigt rejäla Norgehistorier från internetet. Och jag kan väl säga så här, att man kan göra en bra mycket längre lista på riktigt dåliga Norgehistorier, tycker jag. Alltså en del är ju riktigt dåliga. Alltså, de här som bara, varför skriver inte normen någonting på sina födelsedagstårtor? För att den inte går in i skrivmaskinen. Alltså det är så här, man bara, men, okay. Ja, men okej. Det är så dåligt, ja. Så att man orkar inte.
Det känns ju som att en del av dem inte är riktigt uppdaterade. Jag menar, det är inte så många som använder skrivmaskiner nu för tiden heller. Det känns som...
Nej, precis. Så
det är en Norge-skämt som har varit tyvärr sedan 80-talet.
Ja, precis. Så barn till och med så bara, ursäkta, vad sa du? Alltså, det är så här, nej, men, alltså, de inte ens vet vad det är för någonting. En skrivmaskin, vad det är för någonting. Det finns ju inte ens.
Nej. Ja, jag börjar då. Jag har börjat med en ganska kort. Okej, okay, så här. Ja. Vet du vad norrmannen sa som blev skjuten i pannan?
Ja.
Nej, det var nära ögat.
Ja. Ja. Den är ju fyndig.
Den är fyndig.
Lite för fyndig för att vara norsk, nästan, tycker jag. Alltså, där, jag tror inte ens skulle komma på det där.
Du tänker inte att de är så smarta?
Nej, eller? Jag tror inte det. Norrmannen sa till sin fru, de sa att det skulle snöa på radion. Ja, men då började vi täcka över den. Lokalt snöväder i Norge.
Men du, då undrar jag så här. Är det liksom rasistiskt att bete sig så här mot normen, att skämta om dem?
Nu är det så här att med det här, de har ju också svensk historia, så jag tror att det är ganska så här, det är nog en så delad rasism.
Jag förstår.
Ja, tror jag.
De använder ju till och med ofta samma historier, fast byter ut det mot en svensk.
Ja, precis. Fast det var ändå lite annorlunda. Jag läste ett par så här svenska historier idag, det var ganska det var lite annorlunda då, tycker jag. De var lite mer...
Aha, okay.
Ja, de var inte så smarta, så där, tycker jag. De var mer inte underfattiga. Ja, kör, min andra.
Här kommer det lite längre. Vid en skidtävling i Holmenkollen kom bäste norrman först på femte plats. Dagen därpå kunde man läsa i de norska tidningarna: Norge visade igår sin höga klass vid skidspelen. Det krävdes 4 utlänningar för att slå en norsk gutt. Det är väl ändå ganska fint.
Ja, men det är ändå fint.
Då lyfter man ändå fram. Man är stolt över sitt land, liksom.
Ja,
även om det kommer på femte plats. Det krävs 4 utlänningar för att slå en norsk gutt. Jag tycker det är lite gulligt faktiskt.
Ja, men det är hur man ser på det, liksom. Jag tycker också att det är fint. Det är ju väldigt det är en positiv syn på livet. Det kanske vi skulle lära oss idag också i Sverige. Det är så.
Ja, faktiskt.
Du, vet du varför norrmännen inte ser Hulken på TV?
Nej.
Därför att de går när det blir grön gubbe.
Alltså, det är hög nivå på de här. Det är faktiskt,
ja, men det här är ändå hög. Alltså, du vet att många av de andra, det är fruktansvärt låg kvalitet, alltså, på de här historierna. Ja, nej, det är inte så här. Det är inte snille spekulera direkt. Det är inte Lärde i Lund som har satt ihop en kavalkad av skämt. Det är det verkligen inte. Ja.
Det kanske är dags att skriva några nya då. Det är kanske det som är dags.
Det kanske är bättre kanske att göra på norsk. Alltså, bara, det kanske var en norrmannen sa till frun sin, de sa att det skulle snöa på radion. Är bor du inte överdäckande då? Det är så ska man.
Faktiskt, det blir roligt.
Ja, det blir så. Din första.
Okej, okay, nu kommer min första plats. Okej, okay, den här är lite längre. Den här är längst av alla mina.
Oj, okay. Hur lång är den? Kommer länge ta den, tror du?
Ja, det tar 20 minuter.
Okej, okay, kul.
Okej, här kommer. Okej. Det var en norsk gammel gutt som äntligen hittat en pige. Nu var det ju bara det att han inte visste hur man gör för att komma till. Han ringde morsin och frågade: "Mor, vad gör jag? Marit vill nå mer än att bara kele." "Jo, min gutt," sa morn. "När ni keler så tar du den allra hardaste kroppsdelen du har och stopper in den där hon tisser." Senare på kvällen ringde Marit och var förtvivlad. "Bestemor, vad ska jag göra? Ola stoppade i hodet i WC:n och kommer inte loss."
Det är faktiskt jätteroligt. Det är faktiskt jätteroligt. Jag vet inte, jag var inte så rolig på riktigt. Och som sagt, det blir mycket roligare när det blir på norska. Det är så mycket roligare.
Faktiskt.
Jag tycker vi börjar om och ta hela podden på norska istället, för det kommer bli mycket roligare.
Det blir nästa vecka. Nästa vecka.
Ja, listan är på svenska. Listan är på svenska, men resten är på norska. Nu är scenen lys och tänt. Ja, precis. Du vill bara köra på. Det är fantastiskt.
Ja, gud vad.
Ja,
okej. Okay. Okej, okay, ja. Första plats. Mm.
Det här är också den sista. Och då är min första plats. Och den kommer vara på norska, försöker jag. Och den är väldigt kort.
Okay.
De nya norska mini-ubåtarna har bara två man i besättningen. Det är han Per i skåpet och Tor Peder. Det var gulligt också. Ja, men jättegulligt.
Det var jätte
periskopet. Ja, men det är fantastiskt. Han är lille periskopet och så den lille
ja,
Torpeder.
Underbart. Ja, ja, men härligt.
Ja, men jag tror faktiskt att den där jag tror nog att den där med huvudet i toalettstolen, den vann ändå, måste jag säga. Det var
Ja, den var lite söt. Ja. 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 Ja, men vad härligt. Men du, det är dags att runda av.
Ja, och vad händer i veckan? Ska du göra någonting kul?
Nu har det kommit hit massa människor, så jag ska faktiskt umgås mycket med svenskar som har kommit hit, hade jag tänkt.
Okay.
Och sen så kommer Dejan om ett tag, ska jag börja planera hans födelsedag. Ja, det ska jag ju berätta. Jag har ju gått ut och meddelat att jag ska köra 3 kördagar i augusti. På då coronavänliga kördagar. Så vi ska köra Stockholm, Göteborg, Malmö, 47 personer. Sommar, alltså det istället för då de här Katrineholms weekend som jag brukar köra på somrarna. Ja. Så att det ska jag sitta och förbereda nu och ta fram låtar och så här, hitta lite nya härliga låtar. Börja liksom vara kreativ igen.
Gud vad kul. Fantastiskt. Underbart. Du vet, ni måste ju bara sjunga Husavik.
Ja, jag, alltså Tobias, som jag har lyssnat på den här veckan. Alltså jag har gråtit och jag har lyssnat säkert 10 000 gånger. Mm. Den är så bra. Molly Sandéns Husavik från
Eurovision-sången.
Eurovision-filmen. Ja.
The Fire Saga.
Det är nästan så vi kan lyssna på den och sätta den i den här poddavsnittet också.
Ja, jag tror att vi ska göra det. Det är fantastiskt. Ja.
Men alltså, hon sjunger ju bättre än vad hon någonsin har sjungit i hela sitt liv.
Men tror du inte att det är trickfilmat?
Kanske. Kanske är det.
Jag tror jag är en liten hint av autotuning på henne. Jag vet inte vad det är någonting som känner sig att
jag vet inte. Vad ska du göra då i veckan?
Jag ska till Åre i veckan. Vi ska på homoresa till
men gud, ja, det var nu ja. Alltså det är ju något nytt varje vecka som du ska göra på äventyr. Det är jätteroligt.
Ja, och det är mycket äventyr alltså bara. Och jag ska även göra ett event där uppe, så att det ska bli spännande. Det ska bli kul. Få jobba lite.
Vad roligt. Vad är det för event?
Ja, det är ett vanligt så här företagsevent. Det blir roligt.
Kul. Ja, lycka till med det.
Det är samma du. Och du, vi säger väl bara en sak, eller hur?
Det gör vi.
Hej då.
Clear, do I have to say it? It was always there. to be heard. And I followed you. But now I know what makes me happy.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.